Själva ordet själavård finns ju inte i Bibeln. Men det finns ju överallt vittnesbörd om att kristen tro har människoförvandling som sitt syfte, kan vi säga. Och vi kanske kunde börja den här kursen med att läsa inledningen till Andra Korinthierbrevet 3. Det är så här att när Paulus skriver till församlingen i Korinth, inte minst det andra brevet, så har han blivit väldigt ifrågasatt inne i församlingen. Och hela det här andra brevet till Korinth är ju mycket av en vad ska vi säga? Paulus jämför sig själv och sitt ledarskap med det ledarskap som har trätt till i församlingen sedan han lämnade den. Och som är ett visserligen karismatiskt ledarskap, men ett maktfullkomligt sådant. Till skillnad från det ledarskap han själv har utövat och fortsätter att utöva. Så skriver han så här: börjar jag nu rekommendera mig själv igen? Behöver jag kanske som vissa andra rekommendationsbrev till er eller från er? Nej, för ni är mitt brev, och det är skrivet i era hjärtan och känt och läst av alla människor. Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan i era hjärtan på tavlor av kött och blod. Det är uppenbart för alla. Det hade hänt så mycket med människorna i Korinth, så vem som helst kunde se att det måste ha hänt någonting. Det måste ha någonting har kommit till som förvandlat människorna. Och människorna går där nu med lagen skriven i sina hjärtan. Precis som Gamla testamentet utlovar. Och de är därigenom, så att säga, lagtavlor, men inte av sten utan av kött och blod. Redan tidigare i första Korinthierbrevet hade Paulus skrivit till samma församling. Vi kan se det första brevet i det sjätte kapitlet. Jag ger en lite exempel på vad som hade hänt åtminstone med somliga. Det han talar om där är så pass märkliga ting att det tycker vi också idag, med den psykologi och terapi och alltihopa det här som vi har nu, att det är ganska anmärkningsvärda ting. Sjätte kapitlet, nionde versen. Har ni glömt att ingen orättfärdig ska få ärva Guds rik? Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet, i tjuvaktighet och själviskhet. Ingen som dricker, som är ovettig och utsuger andra, ingen sådan får ärva Guds rik. Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena. Ni har helgats och gjort rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds and. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. Ja, så har somliga av er levt, står det. Sen tycker jag fortsättningen är så bra. Men nu har ni tagit er i kragen. Nu har ni skärpt er. Nu har ni äntligen fattat att så där får man inte hålla på. Nej, det står det inte. Utan det står ett uttryck, så att säga, i passivum. Ni har låtit tvätta er rena. Det hade alltså kommit någon sorts hjälp utifrån, kan vi säga. Och den hjälpen hade förvandlat människornas liv. Också från sånt som vi tycker än idag är ganska svårt att hjälpa människor med. Vad gör man åt sin själviskhet? Bara ta det exemplet. Girighet står det i gamla översättningen och det är kanske riktigare översatt. Här finns alkoholmissbruk eller drogmissbruk överhuvudtaget. Här finns olika former av urspårad sexualitet, kriminalitet och så vidare. Och vi har alltså stora möjligheter. Det finns stora resurser för människoförvandling. Och det är viktigt för oss att vi får se dem. Och att vi inte behöver gå över ån efter vatten. Jag menar, det som dög för Paulus, de resurser han hade, de byggde inte på den naturvetenskap vi har nu. Utan de byggde ändå på den tro som finns beskriven innanför Bibelns pärmar. Alltså behöver vi inte vara buskablyga för vårt budskap. Utan att vi har anledning att förstå att vi i vår kristna tro besitter ett medel att hjälpa människor som kanske går utanför det som människor av annan inriktning jobbar med. Utanför församlingens gränser, så att säga. Vad jag menar med detta är i stort sett det här, att den hjälp vi har att ge behöver inte gå omvägen kring att vi lär oss en förfärlig massa psykologi eller terapi eller annat sådant som kanske i och för sig är bra. Utan vi kan komma till målet med det som så att säga är genuint för oss som kristna. Vi ska gå till Matteus 11 kapitel. Och läsa några välkända Jesusord där. I slutet på kapitlet. Från 25 till 30 verserna. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott åt mig, och ingen känner sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Ja, vem vill inte finna vila för sin själ och vem vill inte få uppleva att bördor lyfts av? Det är mycket det vi sysslar med som själavårdare. Det kan vara bördor av trötthet förstås, men bördor av förnedring, av olika sorters bundenhet. Bördan av att leva ett liv som så att säga kanske är både meningslöst och som inte fungerar. Och som vi senare ska se, den stora bördan. Den som så att säga ligger under allt det vi sysslar med, egentligen ensamhetens börda. Ta på er mitt ok och lär av mig, säger Jesus. Ja, att ta på sig hans ok, det är ju att överlåta sitt liv åt honom. Men det där gör många kristna. Och så gör de inte det andra. Lär av mig. Vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar, säger Jesus i missionsbefallningen. Vad är det en lärjunge håller på att lära sig? Ibland startar vi olika former av lärjungaträning. Och det här skulle ju också kunna vara en lärjungaträning i själavård. Och så är vår uppgift egentligen den här. Den upptäcker man ju inte särskilt mycket genom att studera sina egna könsorgan. Utan istället är det så att gossar lär sig manlighet av pappa och flickor lär sig kvinnlighet av mamma. Och en gosse som haft en omöjlig relation till sin far, han kan när han blir vuxen vara så oklar över vad manlighet överhuvudtaget är att han vet inte riktigt vilket kön han har. För säkerhets skull lägger han sig till med långt hår och ett lite halvkvinnligt utseende och kanske går ännu djupare in i förvirring och hamnar i homosexualitet eller transvesticism. Det senare betyder att man, när en man klär ut sig i kvinnliga kläder och kanske till och med vill byta kön därför man upplever sig som kvinna. Som regel finns det störda föräldrarrelationer på ett sådant sätt att man så att säga inte vet sitt eget kön som vuxen. De störningarna kan bli så väldigt djupa därför att man saknade identifikationsobjekt. Man saknade en förebild att identifiera sig med. En förebild att älska. Och när Nya testamentet talar om att Jesus är vår förebild så handlar det inte alls om att vi ska läsa om Jesus och plugga in att ja, så och så gjorde Jesus. Så och så ska vi också göra. Och så spottar man i nävarna och går ut och gör det. Utan det handlar mycket mer om barnets sätt att se på föräldrarna. Där föräldern blir en sorts förebild för barnet. Någonting att härma. Kanske först nästan på lek. Och sedan växa in i. Genom att lära känna fars eller mors personlighet. Jag vill gärna att ni ser skillnaden mellan de här två vägarna till människoförvandling. Därför att det är så viktigt att vi har dem klara för oss från början. För att man kan hamna i det här tillståndet då man vet allt om kristendom och ingenting om Kristus. Liksom man kan veta allt om konsten att leva och inte veta något om livet. Om hur man borde vara och vad man skulle göra och när deklarationen ska lämnas in och hur man snyter ungar och byter blöjor och när man ska vara på jobbet och vilken procentsats det är på de sociala avgifterna. Man kan veta allt. Och ändå var en främling både för sig själv och för sitt liv. Omvänt kan det också vara så att man kan vara väl förtrogen med själva livet och kanske ändå inte ha så förfärligt mycket hum om både det ena och det femte. Hur man byter däck på bilen och hur man pressar ett par byxor och så här. Och egentligen handlar det om i vilken utsträckning man från början av sitt liv har haft någon att identifiera sig med. Människoförvandling handlar väldigt lite om att plugga in saker. Handlar väldigt lite om instruktion egentligen. Och när Jesus utser 12 lärjungar och går omkring med dem i 3 år, så tycker man ju ganska snart att det var en ganska dålig bibelskola han hade med dem egentligen. Ingen systematisk kursplan. Det verkar som det bara blev som det blev. Ja, ibland så kommer det lite folk och Jesus han berättar några liknelser och ibland så botar han sjuk. Och det är liksom allt vad tillfället ger vid hand. Ibland så frågar lärjungarna, vad menar du med det där? Och Jesus förklarar. Ibland frågar inte lärjungarna och Jesus förklarar ingenting. Långt om länge kommer lärjungarna och säger till Jesus, du kan väl lära oss att bedja så som Johannes lär sina lärjungar att be. Som bibelskola. Jag menar, skulle vi starta bibelskola så, ja visst, det här med bön, det måste vi lära oss från början. Det tar vi första veckan. Nu tar vi bön. Bön är A. För det första är det, och för det andra är detta, och för det tredje är det så. Och så ska vi tala om hur man gör när man ber. Man knäpper händerna och man gör si och man gör så, och vi sätter upp det i långa rutiga tabeller. Nej, gör inte Jesus. Han bara smiter sin väg och ber. Och så händer inget annat. Lärjungarna, de sitter och tittar på varandra och säger, vart tog Jesus vägen? Ja, jag vet inte. Så kommer Jesus och frågar, var har du hållit hus? Ja, jag har varit och bett, säger han. Jaså. Ja. Och så småningom blir de nyfikna. Vad sysslar du med egentligen när du ber? Kan inte vi få hänga med? Jo då, får ni gärna. Man ska tala om vad bön är. Och så vaknar en nyfikenhet. Så finns där en identifikation. De går runt med Jesus i 3 år. Inte för att lära sig andliga tekniker, utan för att lära känna Jesus. Och det tycker jag är så viktigt. Lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Hur lär vi oss mildhet och ödmjukhet av Jesus? Ja, inte bara genom att på längden och tvären lära in vad ödmjukhet är. Ödmjukhet, ja, det är det och det är det och det är detta, och sen är det så och så är det så och så är det så. Både vågrätt och lodrätt. Utan lärjungarna lär sig ödmjukhet genom att leva ihop med en som är ödmjuk. Och det kan ju hända att lärjungarna efteråt tillfrågade om vad ödmjukhet är, kanske inte har så lätt för att förklara det. Ja, hur ska man säga? Ja, ödmjukhet. Ja, ja, du förstår det. Ja, det är ödmjukhet. Ja, men förklara det då. Ja, du skulle varit med, förstår du, när Jesus gick här. Så han är ödmjuk. Då har det på något sätt inte gått omvägen om huvudet, utan det har gått rakt in i hjärtat. Och det är ju alltid där som förvandlingen sker. Det är alltid det som är hjärtpunkten, verkligen. Så det vi sysslar med som själavårdare handlar kanske inte så hemskt mycket om instruktion. Visst, man får läsa i Bibeln. Det gör ju vi också nu. Men på något sätt så skiljer sig vår verksamhet ifrån andra former av vad ska vi säga, människohjälp. Därför att vårt arbete på något sätt går ut på att måla upp Kristus. Och när en människa lär känna Kristus så förvandlas hon. Och hon förvandlas på ett mycket naturligare och sundare sätt än vad en människa kan göra genom att vi bara instruerar om principer och förhållanden. Jag tycker om den här lilla versen i Johannes 17:3. Vi ska slå upp den. Det är Jesus som ber för lärjungarna, inbegripet dig och mig. Och så säger han så här: och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden, och honom som du har känt, Jesus Kristus. Och allt det vi ska som själavårdare åtgärda i människors liv eller hjälpa människor med har med döden att göra. Gud säger till Adam, om du äter av detta träd ska du döden dö. Och det vi erbjuder, det är någon form av liv. Så att säga, som botemedel mot det som är död och destruktion i människans liv. Och detta är det eviga eller det gudomliga livet. Att känna Gud. Och att känna Jesus. Att vara förtrogen med Herren. Att veta vem han är. Vi tittar i Lukas 16 kapitel. Sextonde och sjuttonde versen. Jesus som säger så här, lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas Guds rike och alla trängs för att komma in där. Men förr skall himmel och jord förgå, en enda prick i lagen faller bort. Ett så intressant uttryck. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas inte lagen och profeterna utan Guds rike. Det betyder att i och med Jesu ankomst, hans första ankomst, byter Guds folk budskap. Under gammaltestamentlig tid har man haft ett budskap. Lagen och profeterna. Under nytestamentlig tid har församlingen ett annat budskap. Guds rike. Och det handlar egentligen inte så mycket om riket som sådant. Utan om kungen. Nu har kungen kommit. Och vi vet vem kungen är. Och eftersom vi vet vem kungen är så vet vi naturligtvis hur riket är också, för det är kungen som råder i det riket. Före Jesu första ankomst har alltså Guds folk ett budskap som handlar om vad människan ska göra. Lagen och profeterna. Men efter Jesu ankomst har Guds folk ett annat budskap. Nämligen vem Gud är. Det betyder inte att lagen har avskaffats. Jesus säger det. Förr ska himmel och jord förgå än att en enda prick i lagen faller bort. Lagen är kvar. Men den är inte vårt budskap. För under gammaltestamentlig tid så ställdes lagen framför människan. Det här ska du göra så blir du en rättfärdig människa. Det här ska du göra så blir det okej. Okay. Gör så här så blir det fred. Gör så här så blir ni inte sjuka. Gör så här så blir ni glada och lyckliga. Gör så här så får ni trevliga äktenskap. Nu är detta inte vårt budskap. Utan nu är vårt budskap, sån och sån är Jesus. Och när människorna ser det och förstår vem han är, då kommer vi att leva så som lagen bjuder oss att leva. Därför att sådan är ju Kristus. Gud har inte ändrat målet. Men han har anvisat en annan väg till målet. Människan kan inte göra om sig själv. Och det räcker inte med att instruera en människa om hur hon borde vara. Hon kan inte förändra sin person. Men när människan får lära känna, får leva i gemenskap med den som är god, den som är lagens uppfyllelse, då kan vi börja att identifiera oss med honom. Och så närmar vi oss det mål som vi inte kan röra oss mot i oss själva. Johannes stryker under det här på många sätt, både i sitt evangelium och i sina brev. Vi kan ju titta i första kapitlet på Johannes evangeliet. Från 14 versen. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig går före mig, till han fanns före mig. Av hans fullhet har vi alla fått del. Med nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. Lagen gavs genom Mose. Det är det gammaltestamentliga budskapet. Det handlar om människan. Vad hon ska göra, hur hon ska vara. Men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ett nytt budskap, ett som inte handlar om människan utan om Gud. Ingen har sett Gud. Men nu har Jesus kommit och förklarat för oss vem Gud är. Uppenbarat för oss. Gjort det tydligt för oss, gjort det begripligt för oss vem Gud är. Och vi kan ju titta i första Johannesbrevet och läsa i första kapitlet i början där. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Lägg märke till detta nu. Detta är vårt budskap. Vilket är vårt budskap? Människor är usla och bedrövliga. De kan man aldrig lita på. Man vet aldrig vad man har folk. Och nu får vi skärpa oss och nu får vi vara glada och snälla och trevliga och försöka i alla fall göra så gott vi kan. Nej, det är inte vårt budskap. Vad är vårt budskap? Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Nå, hur kan man veta det då? Jo, han har varit här. Vi har sett honom, vi har tagit på honom, vi har levat med honom, vi har pratat med honom. Vi ätit med honom och sovit med honom och knallat runt på landsbygden med honom. Vi har faktiskt lärt känna honom. Det är honom vi vittnar om. Det är vårt budskap. Och jag tycker det är så fascinerande. Johannes, han är väl gammal när han skriver det här brevet, kan jag tro. Och det är ju intressant när man blir gammal som predikant att kunna sammanfatta alla sina predikningar i en enda vers, den här femte. Detta är vårt budskap. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det är alltsammans. Det är det vi kör med söndag ut och söndag in. Fast det är lite olika versioner och på lite olika sätt. Och det är kanske viktigt att vi ser till en början att vårt budskap är ett budskap inte om människor utan om Gud. Därför själavården är ingen frikopplad grej som bara bedrivs mellan fyra ögon. Utan själavården i församlingen, den börjar egentligen söndag klockan 11. Den måste vara förankrad i församlingens undervisning. I dess gudstjänstliv. Och att vi då liksom får se i detta att det handlar hela tiden om att lära känna Kristus. På ett sådant sätt att vi som barn kan identifiera oss med honom. Så som ett barn identifierar sig med sina föräldrar när allt är sunt. Därför att det är den väg till påverkan som kan förvandla, utveckla och få vår personlighet att mogna. Att vi bara talar om för folk hur de skulle vara, det duger inte. Ta en treåring och lås in honom i en madrasserad cell och tala genom en högtalare om för honom hur han ska vara. Omöjligt. Han kan aldrig bli det. Men låt honom leva ihop med en som har gått före. Och han kommer att bli en avbild av honom som gått före. Och vi är skapade till att vara Guds avbilder. Inte därför att vi har lika krokig näsa eller samma ögonfärg som Gud, utan därigenom att vi har fått befinna oss och ständigt befinner oss i samma identifikationsprocess med honom. Där vi djupare lär känna honom och på det sättet förvandlas inifrån.